Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Just det där som vi var inne på lite förut med självförtroende och trygghet. Liksom, att jag säger till så pass sällan på skarpen. Liksom, för det behövs inte så ofta. Men när jag väl gör det, då gör jag, alltså, eftersom det händer en gång i halvåret eller en gång om året, liksom, så då tenderar det att liksom, lydas eller lyssnas på. Liksom. Mm.
Jag skulle vilja bli lite mer som Kristoffer Triumf. Han verkar ha en otroligt skön och opretentiös relation med sina barn. Och det verkar som att han leker och hänger väldigt mycket med dem. Ja, jag är verkligen ingen lekmorsa. Jag får lite lätt ångest av att leka rolllekar med mina barn. Och jag har verkligen inte tålamodet för att sitta på ett golv och bygga samma sexbitars pussel om och om och om igen. Föräldraskapet förändrar ju oss alla, men det påverkar oss på så himla olika sätt. För mig, som hade ganska bra koll på mig själv och på mina karriärsplaner, ja men för mig ledde det till total förvirring. Medan det för min man, som inte riktigt hade hittat sin plats i livet innan vi fick barn, ja men för honom så föll alla bitarna på plats när han väl blev pappa. Och så verkar det varit för Kristoffer också. Nu är jag på väg till Kristoffer och till hans studio för att ta reda på hur man gör för att vilja leka och hänga mer med sina barn. Och för att ta reda på hur man hittar det där otvungna förhållningssättet till varandra. Men först, en faktaruta.
Namn?
Kristoffer Triumf.
Ålder?
45-ish.
Familj?
Ja, tack.
Jobbar med just nu?
Värvet, podcasten som är mitt levebröd, och sen har jag precis avslutat UD-poddens fjärde, jag tror att det är fjärde säsongen, det, eller om det är femte.
Så skulle jag beskriva mig som pappa?
Slapphänt på ett bra sätt, mycket frihet under ansvar, jag är inte särskilt disciplinär utan tänker att det oftast går bra med vänlighet liksom. I vissa kretsar tror jag att det anses vara fult att vilja vara kompis med sina barn, men jag vill nog gärna vara det. När du frågar om familj så kanske jag också för tydlighets skull ska säga att jag har ett biologiskt barn, och sen har jag liksom, får jag vara med på ett hörn som bonusförälder till Salvador som är 8. Och min biologiska heter Love och är 11. Beskriv min morgon.
Ja.
Sover förhållandevis. Har haft en period där jag sov bättre. Nu är jag tillbaka på att sova dåligt igen. Så jag vaknade väl första gången vid 4:30 eller så. Och sen har jag hållit på, du vet, som jag gör. Och sen så väckte jag Love vid 7 och gjorde smoothie till honom. En gång skrev jag på Twitter vad jag gav min son till frukost. Då var det någon som sa, håll dig till poddande.
Oj! Ja, det är ju någonting med föräldraskap där. Det
var tydligen en trigger för någon. Men jag ger i alla fall mitt barn en smoothie på morgonen. Och det är vad han får i frukostväg. Och drack en skvätt kaffe själv. Och sen så skickade jag iväg honom. Vet du. Och då gick han då med min fästmö som bor i samma hus. Och Salvador som jag nämnde förut till skolan. Och sen så åkte jag buss 3 hit till jobbet. Där jag då har eldat lite i brasan. Och gjort lite research för en intervju som jag ska göra imorgon.
Väldigt och, mysigt här ska jag tillägga.
Tack så mycket. Ja. Och sen liksom inväntade jag dig.
Och nu ska vi prata lite föräldraskap.
Det var inte som att jag satt och rullade tummarna.
Jo, men jag har väldigt att se det så. Ja. Jag tycker att det var en fin bild liksom, som jag okay, fick.
Då kör vi på det.
Är du bra på morgonrutiner skulle du säga? Jag sa att du var lite slapphänt i ditt föräldraskap.
Ja, fast ja, men morgonrutiner. Jag vet att det nu är det väl så här också att jag har ju liksom bara, eftersom vi inte lever tillsammans alla fyra liksom, så att det är bara ett barn att slussa iväg. Och jag är en väldigt utpräglad morgonmänniska. Jag är liksom, alltså jag vaknar med 100% energi och sen så ebbar den ut. Så framåt kvällningen så är jag oftast ganska obrukbar. Jag tycker inte, jag har inga problem med morgnar. Varken när jag har barn eller inte har barn. Mm. Liksom, så att, nu har jag dresserat honom till att brygga kaffe till mig på helgerna.
Det är bra. Ja. Det är en bra skill att kunna.
Obs, lyssnare, bli inte arga nu för att jag använde ordet dresserade, det var ett skämt. Men jag har bett honom att göra det. Så nu vet han hur man brygger kaffe och det blir väldigt gott. Jag tror jag har ganska selektivt minne och också liksom, kanske framförallt kring Love och föräldraskapet så är jag, du och jag har träffats förut och jag tror nästan jag nämnde det här då också, att jag har så svårt att se problemen med att vara förälder. Jag romantiserar det så pass mycket och tycker liksom, jag har svårt att relatera till ofta när människor pratar om hur svårt det är att vara förälder. Jag respekterar det givetvis. Och jag vet inte om jag hade liksom haft tur eller om jag bara är lite dum i huvudet så att det har känts enkelt. Än så länge, och 11 år är ju också, jag tror att det är en annan, om vi träffas igen om 2 år så tror jag kanske kommer vara knepigare liksom att få iväg Lovet till skolan och sådär. Men som det är nu så känns det ju enkelt, lustfyllt. Men det har det liksom återigen då i mitt rosenskimrande huvud alltid gjort.
Okej, så det är inte så att du är i en fas just nu som känns lätt, utan det är någonting som du har haft med ända från start? Alltså.
Eventuellt då. Eftersom jag väljer att minnas saker.
Vi väljer att berätta den. Det är du själv som får berätta. Så
yes.
Ja, det är du som bestämmer. Men kan du inte ta oss tillbaka? Har det alltid varit självklart för dig att vilja bli pappa?
Jag hade en flickvän när jag var 19 som var min första stora kärlek. Som jag träffade på folkhögskola i Skåne. Och vi var då i min hemstad i Strängnäs och gick på promenad och gick förbi stans skobutik och så såg jag ett par röda babyskor och då liksom högg det till i äggstockarna, eller vad man nu har då som man. Liksom där barnlängtan allstans i alla fall.
Kan du känna dig idag? Alltså du kommer ihåg hur det kändes liksom?
Ja, men i princip ja. Och sen höll den i sig, den där barnlängtan. Nu blev det ju inga barn med henne, vad jag vet. Eller inte för mig. Men hon har andra barn. Jag hade också någon kompis som var ung förälder som hade blivit barn, förälder som tonåring liksom. Och jag tyckte att det verkade väldigt mysigt. De hade ju liksom inga, det var ingen lyxtillvaro för dem på något sätt. Men det verkade som att de hade det fint. Och just det där som ju jag då, trots att jag var betydligt äldre när jag väl blev pappa, har liksom försökt bibehålla, det vill säga liksom någon slags vänskapsrelation. Blandat då med föräldraskapet. Det följs ju kanske mer naturligt då, eftersom de var så nära i ålder till sina barn. Så det där tror jag att jag romantiserade väldigt kraftigt. Liksom. Och sen är det väl också någonting med att jag alltid har varit ganska barnkär. Jag väljer inte problematisera att jag uttrycker mig så. För så är det bara.
Det tycker jag absolut att man kan få vara.
Jag tenderar också att när det är fest, om det är barn där, så tenderar jag att vara den som gärna tar hand om dem istället för att hänga med de vuxna.
Är det enklare för dig att umgås med barnen? Med
kanske, ja, precis. Mm. Jag har också, jag vet inte, jag har väl något slags talang för att ta hand om barn, tänker jag.
Mm. Men kan du inte ta oss tillbaka då? Vad var det? I oktober 2008?
Mm, precis.
När Love föddes. Mm. Och du står där med den här lilla bebisen i din famn för första gången. Vad är det för minnen som dyker upp hos dig då? När du tänker tillbaka på det nu?
Ja, jag gjorde en film med så här typ 1700 stillbilder i eller någonting sånt i samband med att han föddes, eller ja, det var väl ett år ungefär från det att han liksom, vi visste att han skulle bli.
Mm.
Och där finns det liksom några grejer som etsade sig fast, för att han är förlöst med kejsarsnitt och vi hade en väldigt valhänt liksom AT-läkare som skulle sätta dropp, tror jag, på Loves mamma, och det tog liksom 600 år för honom att få in den där jävla kanylen eller kateten eller vad det heter. Och sen vill jag också minnas, alltså jag kommer ihåg väldigt mycket av det här, men en sak som folk inte hade berättat för en om kejsarsnitt är vilken otroligt liksom fysisk prestation det är av den som förlöser barnet. Vi hade en liten nu vill jag säga klotrund, jag vet inte, det kanske är politiskt inkorrekt, men hon var liksom en liten krallig läkare med jättemycket läppstift som kom in och bara pressade ut honom ur ur magen.
Det lät dramatiskt.
Ja, men har du förlöst?
Nej, jag har inte förlöst med kejsarsnitt.
För det hade inte jag fattat. Och kanske de inte gjorde back in the day heller. Då tror jag man gjorde ett större snitt och sen så bara plockar man ut bebisen. Men nu när de gör ett så litet snitt så gör de väl det för att barnet ska få samma förnimmelser som de får av en vaginal förlossning.
Men var det planerat då? Så ni hade ändå kunnat förberätta er på själva... Liksom,
exakt. Och sen när han väl kom ut så var, då var han en månad tidig. Det var någonting med någon moderkaka. Så då var det liksom snack om att han skulle ligga i kuvös. Men han hostade och andades och kom igång jättefint där. Och då brast det ju givetvis. Och han var så... han var otroligt fin. Och sen, jag vet inte om det är annorlunda idag, men han är förlöst på Karolinska, gamla Karolinska. Och där så fick inte barnet vara med mamman på uppvaket. Så jag och Love fick åka till ett rum i någon korridor. Och sen så satt vi där i flera timmar. Jag satt liksom och tittade på honom som han låg i mitt knä och liksom sov. Och en lite rolig historia tycker jag är att han bara tittade med ett öga. Så jag antog att han bara hade ett öga. Vilket ju var lite konstigt så här efterhand. Men jag ville liksom inte heller ta upp det här med personalen, för det verkade otacksamt ifall jag så här, jag har precis fått det största i mitt liv har hänt. Så kan vi inte hålla på och klaga på att den bara har ett öga.
Lite defekt här.
Exakt. Men till slut då så blev min nyfikenhet för stor. Så jag liksom... Försiktigt så liksom lyfte jag på hans ögonlock. Och så visade det sig att det fanns ju ett öga där under. Det var ju kul.
kul.
Att han hade det.
Ja.
Nej, men han var liksom ganska stor också för att vara så pass tidig. Sådär, så att han var livskraftig och fin.
Vad spännande. Jag tycker många som har varit med om en sån här för tidig födsel eller en ganska dramatisk förlossning, jag tycker ofta bär de med sig väldigt mycket oro in i starten liksom av föräldraskapet. Gjorde du också det? Eller var det...
Ja, men nu har du återigen det här då med mitt selektiva minne. Jag var nog förvisso liksom lite orolig, men jag hade varit orolig så himla mycket under graviditeten att skit skulle gå fel. Liksom. Otroligt mycket. Okay. Liksom, det var svinjobbiga månader för mig. Så när vi väl var liksom omgivna av proffs, då kändes det inte lika läskigt längre. Och sen när han väl var ute, då hade jag ju... Jag blev liksom storebror ganska sent i livet också. Alltså jag var väl kanske 11 eller något när min lillebrorsa Samuel föddes. Så jag hade fått träna ganska mycket på så här blöjbyten och sånt som andra föräldrar kanske tycker är jobbigt. Men det var ju en baggis liksom.
Mm.
Sen hade jag i för sig... Jag tror vi visste för sig att det var en kille när han väl kom. Men jag var milt besviken över det. För jag hade alltid föreställt mig att jag skulle få en dotter.
Mm.
Nu är jag ju glad att det blev som det blev. Mm. Jag har inga klagomål.
Nej.
Men jag var väldigt inställd på att få åtminstone en dotter.
Det låter så härligt när du beskriver den här med kompis. Att många tycker det är liksom, att man inte ska säga att man ska vara en kompis som förälder. Och så där, utan det är så mycket mer. Och så. Och det låter väldigt härligt. Men jag tycker det är så otroligt svårt att få ihop det här. I alla fall stundom. Speciellt när man är liksom i en sån här tydlig uppfostringsfas. Men hur lyckas du hålla liksom kompisgrejen? Liksom?
Jag gillar ju ganska mycket samma grejer som dem.
Ja.
Alltså som pojkarna då, hemma. Så om det nu är så här att de snöar in på, vad heter det, Minecraft, som ju barn gör tidigt nu, liksom från kanske 4.
Mm.
Ja, men då är det väl bara att spela Minecraft mer om. Och sådär. Och alla såna där, inte riktigt alla, men många av de appar som de går igång på. Liksom, det här är ju liksom lite grann den första generationen som verkligen är uppvuxen med iPad. På gott och ont kanske. Men det har ju gjort att det har varit ganska lätt att bonda.
För jag tror många skulle beskriva tvärtom, att de försvinner i sin värld liksom, medan vi föräldrar då går och gör någonting annat liksom, att man då tappar dem väldigt tidigt istället. Men det kanske handlar om hur man interagerar med dem under tiden.
Ja, alltså sen är det ju så här, båda våra grabbar kan ju sitta liksom i en timme och kolla på olika YouTube-klipp också, det gör inte jag. Men alla de här spelen de spelar, det är ju inte som att jag så här, gud vad jobbigt, måste jag spela liksom Clash Royale med dem. Jag tycker ju det är kul liksom.
Men du får vara med och spela.
Ja,
herregud. De tycker det är kul.
Jag är ju oftast bättre än dem också.
Okay. For the record.
Ja, så att vissa spel är väl jag liksom sämre på, men och just den delen av det, det har inte varit, eller så här Pokémon Go. Det har ju vi spelat i alltså 100 timmar ihop liksom. Mm. Så den delen av bondingen är inte, det har varit ganska lätt.
Mm.
Sen vissa grejer så här, jag kan tycka det har ju varit väldigt mycket Lego. Det har jag tyckt varit pisstrist. Alltså så här, att sitta och leka med Duplo utan plan, det tycker jag är helt värdelöst. Mm. Så det har ju liksom varit väldigt dåligt på. Nu har jag, just med Love har jag nog haft lite tur, för han har liksom, min mamma sa det tidigt att hon tittade på honom när han lekte liksom, att han kunde leka i 3 timmar själv med sina legobitar från när han var liksom 1 typ. Och det, morsan var så här, men jag har aldrig sett ett barn som är så självständigt liksom, med lek. Och hon har jobbat med barn i hela sitt liv. Så att det var ju en jag vet inte om vi kanske hade lite tur med honom där.
Mm.
Så jag har inte behövt göra det så himla mycket, utan jag har varit rätt nöjd med att vara ensam i det. Men sen då när jag träffade Salvador, jag kom in i hans liv när han var 4. Då var det, han gillade liksom Duplo just, och då så här försökte jag så här bonda med honom över det. Det gick ju skitdåligt. Men sen och det kändes lite som ett problem faktiskt, att jag hatade Duplo så mycket. Men sen så hittade vi, han och jag hittade liksom vi kom på en egen sport liksom, någon mjuk fotboll, och då blev det jättekul. Då lossnade det liksom. Och sen så när Love dessutom kom in i bilden och just hade iPad, och det var så här, massa coola, alltså så här, Love tog in honom i just Minecraft-världen eller vad det nu kan ha varit. Mm. Så då hade vi mycket gratis där.
Mm.
Jag är ju uppenbarligen ganska teknikpositiv liksom.
Ja.
Och tycker väl att det där har varit en innest lite att vi har kunnat samlas kring det. Ja, men jag kan verkligen sitta i soffan mellan de där två och hålla på med våra skärmar i en timme utan att tycka att det är det minsta jobbigt. Medan Cecilia är mer så här projektledaren som ser till att vi kommer iväg och går på museum eller liksom drar på någon slags utflykt eller sådär.
Mm.
Det är inte jag. Det är inte min starka sida. Men jag är ju å andra sidan den rastlösa av oss, så ska det gås på Pokémon-promenad eller att man ska ta killarna och spela basket i parken, så är det oftast jag som gör det. Så där. Men och sen är det ju också så här, just när det gäller uppfostran och så nu har ju vi en lite speciell, det är inte så många kanske som har det så, att vi bor otroligt nära varandra, alltså vi bor i samma hus men i olika lägenheter, så i viss mån så de där liksom mest jobb eller de situationer där det blir mest här tjat och liksom, alltså kanske mest konflikt, de sköter vi fortfarande liksom på varsitt håll. Alltså just så här, se till att de klär på sig och släpper iPaden och borstar tänderna och så där. Så där har vi inte behövt ha någon gemensam strategi riktigt. Och sen umgås vi ju 24-7 på somrarna liksom, när vi åker till Frankrike till Cecilias familj och så.
Mm.
Och då blir det ju lite annorlunda, men då är det å andra sidan semester, så då har man lite mer sovmorgon och lite mer laissez-faire tillvaro liksom.
Mm.
Så, men
det låter ju så väldigt skönt, praktiskt. Alltså bo nära men ändå inte precis på varandra. Liksom.
Ja, det har sina för- och nackdelar. Fördelarna är väl just det att man kan liksom stänga om sig om man då till exempel som vuxna är osams, vilket ju tyvärr händer ibland.
Mm.
Och barnen kan också liksom ha tid tillsammans men också egen tid med den liksom riktiga, inom citationstecken, föräldern. Nackdelarna är väl just det att strukturellt så kanske vår familj hade blivit mer en vanlig familj ifall vi hade bott tillsammans. Men den dagen kanske kommer. Just nu så är det massa så här tråkiga praktiska skäl inte riktigt aktuellt.
Det känns som att du har ett ganska gott pappa självförtroende.
Ja, det har jag nog faktiskt. Jag tror jag får tacka liksom min mamma och min bonuspappa för att de gav mig en lillebror. Det var väl inte det som var syftet primärt, att jag skulle få en lillebror. Men jag kommer ihåg att när mamma var ensamstående och jag var 5, 6, 7, så tjatade jag verkligen på henne om att jag skulle få ett syskon. Det var ju lite svårt för henne att tillgodose det behovet då. Men sen när han då väl kom, när jag var 11, och så alltså när jag ser tillbaka på den tiden också, så känns det som att jag var väldigt mycket med honom och liksom hämtade på dagis och lämnade på dagis och just bytte blöjor och lekte med honom i timtal och liksom lagade mat till honom och sådär. Så att, och det här pågick ju då under de här liksom åren då, kanske från 11, 12 till jag var 16, 17, 18, 19 liksom. Och sen flyttade jag därifrån. Men det gjorde ju att jag ändå hade liksom förstått kanske 75% av vad det är att vara förälder. Så när jag väl blev det själv så kändes det som jag hade jävligt mycket gratis. Och sen just kanske också den här övertygelsen om att jag alltid har velat ha barn och att jag är ganska bra på att liksom hänga med kids. Så. det gör väl sammantaget. Och sen, ja, men jag är liksom, jag tror att jag är ganska bra på det också. Och då blir det väl, alltså det, då blir det ett självspelande piano till slut, att så här, ja, då kommer väl självförtroendet.
Mm. Det låter så befriande. Jag tycker, och jag upplever att det är så många som pratar om hur svårt det är egentligen. Speciellt liksom att hitta rätt i den här papparollen upplever jag många pratar om.
Okay.
Och även, och när jag reflekterar kring mitt eget föräldraskap så tänker jag att jag kan liksom vara... Jag kan ha liksom gott självförtroende i olika bitar så där, men jag tycker också att det är jättesvårt att få ihop liksom hela den här helheten liksom, i att vara good enough överallt så att säga, i alla bitar.
Ja, eller så är det bara måste prioritera. Man vara det,
nej, jag tänkte precis, det kanske där du har gjort, du kanske prioriterat den biten.
Ja, men jag tror att jag är naiv också lite kanske, just för att det ändå har varit relativt lätt att vara förälder till just liksom mitt eller mina barn då. Mm. Och sen också som bonuspappa så då har man ju en ganska lyxig roll ändå, för då är det ju liksom i den mån jag är med och liksom uppfostrar mitt bonusbarn, så är det, alltså det är ju inte riktigt mitt bord, så att jag det kan man ju göra. Där känner jag inte att jag har så stora krav på mig, utan då är det mer så här common sense liksom. Men ja, jag vet inte. Sen undrar jag lite grann, du som har pratat med många föräldrar, skulle du säga att män eller, alltså, ser du en skillnad så här just i självförtroende i föräldraskapet? Skulle du säga att det är lägre hos män eller högre hos män än hos kvinnor?
Jag vet inte. Jag tycker ofta att, får jag generalisera lite, jag tycker ofta att kvinnorna kämpar så himla mycket för att få ihop allting jämt. De liksom så här, först ska man på jobbet och då räcker man inte till där, och sen kommer man hem och då räcker man inte till där, och sen ska man få ihop allting, och sen så måste jag fixa det sociala och träning, och det känns som att man har liksom 400% bokat liksom av sitt liv. Men jag upplever att papporna, de pratar mer om liksom, det är så svårt att hitta rätt i rollen liksom, så där. Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig, och jag, alltså att de inte riktigt kliver in, det är väldigt generaliserande, men att man inte riktigt på samma sätt, jag tror inte man upplever den här tokstressen kring allting på, men samtidigt så är det liksom inte helt självklart heller, jag vet inte.
Men är inte det, jo, men jag förstår vad du säger, och är inte det liksom lite grann ändå en rest av en, alltså ett lite förhoppningsvis snart föråldrat sätt att se på föräldraskapet, att liksom det är ändå oftare liksom kvinnan som ser till att det står mat på bordet och som kanske betalar räkningar eller alltså, och ser till att barnen är hela och rena och liksom kommer iväg till skolan, och medan då män i större utsträckning fortfarande mer har en karriär liksom. Sen alltså, jag menar, det här får man ju också ta in i beräkningen, vilket jag liksom säger nu efter 35 minuter in i den här intervjun. Jag är ju extremt privilegierad som människa i största allmänhet och som förälder i synnerhet kanske, för att jag har ju liksom varit frilansare nästan så länge jag har varit förälder. Det vill säga, jag har kunnat i 90% av tiden som Lova har funnits har jag kunnat bestämma själv när jag jobbar. Och har också då kunnat ta ett större ansvar för att just, alltså för att lösa all logistik och se till att det står mat på bordet och gå och handla och liksom boka tvätttider när ingen annan vill ha tvätttid. Och så här, alltså jag har otroligt bra på det sättet. Mina arbetstider när jag måste vara på min arbetsplats där vi är nu, de är ju liksom, ja, men säg 8 timmar i veckan i snitt, medan andra människor då har ett jobb när de i alla fall jobbar 40 timmar på sitt kontor. Så jag förstår, det är med största respekt som jag förstår att jag har privilegier. Och det kanske också är därför som det just har varit lite lättare för mig att få ihop det här livspusslet. Ja,
och, fast då vill jag ändå säga att jag tänker att jag tror också att tid och liksom närvaro, det är ju liksom en förutsättning för att bygga det där liksom kittet mellan föräldrar och barn, såklart. Men bara, sen finns det ju också väldigt många som har tid men som inte prioriterar det, alltså som prioriterar andra saker. Det kan man göra, och det tänker jag ändå, för att ge dig lite cred, alltså det är ju upp till var och en vad man vill göra med sin tid, så att säga.
Jag gissar att för vissa människor är det förmodligen helt vidrigt att vara just så här bonus, alltså ha ett sånt varannan vecka liv. Särskilt kanske ifall barnen är små när man liksom skiljer sig och så. Det hände ju ganska sent för just mitt barn, och jag vill liksom inte spekulera i hur han har mått i det eller hur någon annan har mått i det, men det för ju med sig, tror jag, för ganska många föräldrar ändå, att det blir mer koncentrerat. Alltså livet är lite lättare att bygga upp när man har bara barn varannan vecka.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
So...
Hur mår du där? Har det blivit bra för dig?
Ja, nu hade jag barn i morse och kommer inte ha det i eftermiddag, så att säga. Mm. Jag tycker det är fortfarande jobbigt. Det känns väldigt tomt. Mm. Och det tar liksom lite tid att ställa om. Men det är väl klart att jag också, alltså jag skulle kanske inte vilja ha det på något annat sätt, för det möjliggör massa saker liksom, och det gör livet lite lättare, och som sagt kanske också få med sig då att man, när man väl har barn, att man faktiskt kan vara en lite bättre förälder och lite mer närvarande, för att då kan man gå på event den veckan när man inte har barn eller vad det nu kan vara. Just det där som vi var inne på lite förut med självförtroende och trygghet liksom, att jag säger till så pass sällan på skarpen liksom, för det behövs inte så ofta, men när jag väl gör det, då gör jag, alltså eftersom det händer en gång i halvåret eller en gång om året liksom, så då tenderar det att liksom åt och lydas eller lyssnas på liksom. Vilket ju är lyxigt också.
Vad gör det riktigt förbannande?
Jag tror att det verkar, nu har ju du en dotter som är just den åldern, det verkar som att det kommer ett skov när barnet är ungefär 7-8 år, när de helt plötsligt blir moody på ett nytt sätt. Och liksom det här som jag har dragits med i nästan hela mitt liv, så här ganska grava humörsvängningar, när de liksom träder in och man får syn på dem. Och det, ja, det finns ju saker som inte har med föräldraskapet att göra, men jag antar att det är det du menar som gör mig förbannad. Jag kan tycka när barnen pissar bort saker som vi ger dem, alltså om man då åker till Exploria eller något jävla badhus och sen pissar de bort det på att vara på dåligt humör och inte ha roligt själva. Det kan göra mig förbannad. Och det har gjort mig förbannad också. Det är väl det som är top of mind för mig. Nu har vi liksom ett barn som har lämnat den fasen och ett barn som kanske mer är mitt i den. Men och då har jag blivit arg några gånger så här, och också försöker lära dem någonting som tog liksom 45 år som jag fortfarande inte är färdig med, men att man i viss mån i alla fall kan bestämma över sitt humör. Och det är ju jävligt svårt faktiskt, för när vemodet rullar in, då är det ju det är tufft liksom. Det för mig är det i alla fall. Men jag jobbar på det, och jag tänker att jag kanske kan hjälpa mina barn att, nu säger jag mina barn, men jag kanske kan hjälpa de två liksom att ha lite mer hålla sitt humör lite mer i schack. Jag hoppas det i alla fall.
Om du bara skulle få skicka med någonting till Love då, eller till dina båda barn kan man väl säga. Vad skulle du vilja lära dem om livet?
Ja, men just det där jag sa kring att vara herre över sitt humör tror jag kan ge dem någonting ganska värdefullt. Och det är också svårt att lära ut, men jag ska se vad vi kan göra. På något sätt, ja, det är flummigt och klyschigt, men på något sätt ändå ingjuta så här trygghet i dem att de är att de är bra människor så, och att de, alltså att det räcker ganska långt att de bara försöker vara det. Det skulle jag vilja att de får med sig. För det är ju, jag har ju verkligen som människa kämpat med självförtroende och såna grejer, och självkänsla antar jag. Och vad det kommer sig av, det får man väl ta kanske i någon slags terapisession. Jag har gott hopp om de här två, att de faktiskt ska komma ut i livet med lite mera så känsla av att de duger.
Reflekterar du mycket själv över föräldraskapet just?
Jag jobbar mycket med instinkt. Och har väl ganska stor. Sen är det väl också så här, nu tycker du att mina barn är stora, men jag tänker att de fortfarande är ganska små. Jag tror att det kommer bli krångligare snart i liksom tonåren och högstadiet och tjuvrökning och liksom den typen av influenser liksom.
Hur tänker du då? Kommer det fortfarande funka med den här kompisstilen, tror du, eller?
Nej, då kanske det är dags att växla upp då till den mer militäriska liksom, hållningen till ungarna.
Men här är den nya pappa.
Ja, jag tror jag har det i mig också. Alltså jag har ju just när, som jag sa tidigare, liksom att när jag växlar i humör så att säga, när jag är väl, när det är reprimanddags, då får de ju veta att de lever. Liksom. Nu händer ju det, peppar, peppar, väldigt sällan än så länge, men det kanske blir andra bullar i tonåren. Och just eftersom det har varit lite för smooth sailing kanske så här långt,
så kan jag tänka skickligt hanterat kan man också välja.
I don't know, men jag bävar ju för att det kan bli en riktig jävla tonårsrevolt, för min var ju inte nådig, kan jag säga. Jag var riktigt vidrig som tonåring, så med lite otur så kommer jag få veta att jag lever om ett par år.
Okej. När är ni som lyckligast? När är du som lyckligast?
Ja, men i bonusfamiljelivet så här, så är det ju, jag tycker det är jävligt roligt när vi är tillsammans. Vi fick ett spel av Nikotext som också gjorde mitt sällskapsspel. Det går inte att köpa längre, så att det är ingen reklam egentligen. Men de gjorde ett spel som heter Familjecharader, som vi har spelat ganska mycket. Det är väldigt kul liksom. För Salvador framförallt, han gör liksom en, om han ska visa en brödrost, då sätter han upp en föreställning som är en kvart lång liksom, där han målar upp ett helt sceneri där det är krig och grejer. Ofta först, så att man liksom får hänga med när det väl ska visas själva brödrosten.
Fantastiskt.
Ja, men han är, det passar honom väldigt väl. Så när vi gör grejer tillsammans, så, fan vad töntigt, men så är det.
Nej, det är inte så töntigt. Har ni fredagsmys?
Ja.
Ja.
Vi har fredagsmys, lördagsgodis. Och sen har vi också någonting som heter Filmklubben, som har haft lite olika, det ser lite olika ut hur vi gör själva filmklubberiet, men då väljer alla varsin film och sen så lottar man vilken ordning man ska kolla på dem. Det är mysigt.
Kristoffer, vi ska alldeles strax avsluta. Jag tänkte att eftersom du är sån mycket mer erfaren förälder än vad jag är, 5 år faktiskt, så ska du få ge mig lite råd i mitt föräldraskap, okay, i befintliga situationer som jag är i just nu. Lite kul att vi har berört detta lite tidigare, men vi kan väl ändå, jag behöver ändå råd, känner jag. Det handlar ju då om min 7-åring. Hon har precis börjat spela en massa dataspel. Hon kör mycket Roblox då. Och det nya nu, och det har hon gjort i många år, men det nya är att nu har hon kommit på att de kan ringa upp på FaceTime med sina kompisar. Så att nu sitter hon inte med oss. För, liksom, hon loggade ut mentalt, satt med oss förut och hängde på kvällar och helger och sådär. Men nu tar hon det här och så går hon upp i sitt rum och så stänger hon in sig. Och sen så är hon där. Hon kan vara där hur länge som helst. Behöver man begränsa det här redan nu? Jag börjar liksom ana oro det här, att hon ska liksom bara försvinna totalt. Jag får ju inte vara med liksom på samma sätt som du verkar få.
Nej, men spelar du Roblox då?
Ja, jag tycker det verkar askul.
Det verkar askul.
Ja, men jag spelar inte själv.
Nej, just det.
Men,
ja, men det kan ju vara ett sätt då, ja, alltså om man ska göra som jag har gjort. Sen tycker jag också att det låter ganska oskyldigt. Jag menar, det är 3 ungar som ni ska hålla reda på. Och det liksom, så länge det är kompisarna och FaceTime och Roblox, så låter det väl ändå som ganska skyddad miljö ändå. Det finns ju, jag har ju gjort en dokumentär om en nätpedofil som kallas för Djävulen. Och där är det ju liksom, om man känner att barnen håller på att tassa in i, och det verkar ju finnas överallt, så att det är väldigt lätt hänt. Men om det är miljöer då som är lite mer riskabla, liksom andra spel och mer chatt, och man kan växla över till liksom WhatsApp eller vad det nu kan vara. Där ska man kanske vara lite mer försiktig, gissar jag. Men det här borde jag också kolla upp, eftersom mina barn också spelar Roblox mycket.
Men det jag känner är att jag, liksom, när hon försvinner där, så, så tänker jag att det börjar ju så här, tänker jag. Och sen så det känns det som att jag spolar fram 2 år tidigare och kommer att knacka på, och då sitter hon och håller på att spela helt andra grejer som inte jag har hängt med på.
Men hur är det med hennes kompisar? Har de begränsande skärmtid?
Nej, de har ju inte det.
Ja, men då kanske man ska prata ihop sig med de andra kompisarnas föräldrar som också spelar samma spel då, så att man säger kanske att det är 1,5 timme på en vardag eller vad det nu. Vilken tidsrymd som nu är lämplig. Och sen är hon ju väl på väg också in i åldern när man börjar ha läxor och sånt, så att man ser till att det kanske sköts först. Vad vet jag. Och sen också, men bara ett generellt råd är väl just att vara med lite. Alltså, jag har ju väl hört andra föräldrar säga att så här, ja, men jag liksom sitter alltid med när de håller på med skärm. Det är ju bullshit. Det är klart de inte gör. Och det går ju inte att hålla koll på exakt vad de kollar på heller. Och ibland hör jag ju Love titta på, alltså eftersom de ofta har ljud på, så hör man ju språket också i de här YouTube-klippen som de sitter och kollar på. Och så säger jag så här, du, det där verkar inte liksom helt hundra när de pratar liksom, ja, men, i sexistiska termer eller sånt. Snabba rådet är väl så här, försök få vara med lite. Nu är hon 7 också, så får du ju förmodligen vara med. Så att det kan väl vara ett bra första steg.
Mycket bra. Tack för ditt råd, Kristoffer. Du, Kristoffer, vem skulle du vilja att jag intervjuar om föräldraskap?
Torsten Flink.
Spännande.
Ja.
Tack för den.
Ja, det var det lilla.
Kristoffer, tusen tack för att du ville vara med i podden.
Tack för att jag fick vara med. Kul att du kom förbi.
Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.